Vem är människan? Vem har gett henne kaffe? Eller amfetamin?
När gjorde du din senaste arbetsdag på en skola?
Oj, det var precis i slutet av november. Förra höstterminen då.
Vad har du gjort sedan dess?
Varit föräldraledig.
Nice.
Ja, det är ganska nice faktiskt. Men vad som händer när jag är föräldraledig, det är samma sak som händer när jag har längre lov, är ju att jag tappar allt lärar självförtroende. Det händer alltid över sommarlovet. Det händer första sådär 5-6 åren, händer det även över jullovet.
Då tappar du fort.
Ja, men jag tappar det totalt. Och så tänker jag, nu är det snart 2 veckor. Nu är det 2 veckor kvar. Jag börjar snart börja jobba. Jag har ingen aning om hur man gör. Jag har glömt allt.
Och hur långt är det tills du börjar jobba nu?
Alltså nu är det ju, jag ska ju börja jobba i december.
Okej, så då kommer du ha varit borta ett drygt år.
Ja, precis.
Så då är du verkligen på botten.
Ja, nog oerhört.
Men hur yttrar sig det här dåliga självförtroendet? Alltså för att det jag känner när jag är borta, ja, som nu. Jag har ju också fått ett barn till nu, så att jag har ju varit, jag är lite extra ledig. Det är för sig bara 1,5 vecka till, men det gör ju att jag har varit borta, kommer ha varit borta i typ 9 veckor. Jag känner mer så här ringrost, att jag känner så här, jag kommer inte riktigt ihåg man gör, och jag inser att jag kommer behöva göra massa planeringar som jag i juni tänkte att ja, men de kan jag göra i augusti. Och i augusti tänker jag att de gjorde jag väl i juni. Men dåligt självförtroende vet jag inte om jag känner. Hur yttrar sig det?
Nej, grattis till dig. Alltså det där med juni, augusti, det där gör jag varje år också. Alltså att jag i juni så bara, men det är lika bra att jag planerar augusti när jag är pigg. Så kommer jag tillbaka i augusti och bara letar efter de där planeringarna som juni Josefina ändå måste väl ändå ha gjort. Men aldrig har gjort. Nej men så att det är ju lite samma som du pratar. Men att ha det här, kommer inte riktigt ihåg hur man gör. Jag måste göra planeringar. Hur gör jag planeringar? Ja, men jag antar att den där lilla känslan av att jag är en bluff blir starkare. Liksom.
Men du har ändå jobbat 10 år? Liksom.
Ja, men det här är nog en personlighetsfråga. Jag tror inte det spelar någon roll vad jag än jobbar med, skulle jag alltid känna mig lite som en bluff.
Har du någon som du kan stödja dig på när du känner sådär?
Nej, men det
jag vill säga till dig, Justina,
ja.
Det är ju att du är ju jättebra på det du gör. Alltså, ja men så här, jag tror att du i grunden, redan när vi började podda, vilket var det var 6 år sedan kanske, då var ju du jätteduktig på att vara lärare. Och sen har du jobbat i ytterligare 6 år. Så du måste ju vara, alltså, det här lär jag mig aldrig, om man är bäst, är man då 90:e percentilen eller 10:e percentilen?
Jag vet inte.
Ja, men jag tror att du är topp 10% i alla fall.
Ja. Det är ju väldigt skönt att höra, och det här är ju också en av anledningarna till varför man kan ha lite svårt att ta till sig den här sortens liksom, pepp. Att jag är ju ensam i klassrummet. Och jag vet att det är mycket annat utöver det man gör ensam i klassrummet som är, man märker ju när kollegor är dåliga lärare.
Ja, ganska alltså lätt. Men det är ju svårt, för att man märker ju framförallt på att de kanske är lite, att de inte funkar i det kollegiala eller liksom arbetet, och att de är lite tröga kanske eller så.
Ja,
eller
de saknar liksom kunskaper om det de ska lära ut.
Ja, samtidigt, så, alltså de enda som kan bedöma på riktigt är ju eleverna. Men alltså, jag vet, men kanske på gymnasiet där du jobbar. Ja. Nej, precis. Alltså, liksom, de elever jag har, de tycker att jag är en jättebra lärare. Många utav dem, ska jag säga, inte alla. Men det är ju på fel bevekelsegrunder.
Exakt.
Det är ju, alltså så här, de tycker ju att jag är en bra lärare när jag har en lite slapp dag, så att de får göra någonting som de tycker är roligt men som jag tycker är meningslöst. Eller de tycker det är, de tycker att jag är en rolig lärare för att de får spela Kahoot, eller för att jag kanske drar lite skämt ibland. Men det gör ju inte mig till en bra lärare. Så allting som gör mig till en bra lärare kan ju inte de se.
Nej, men precis, det är ju sånt de tycker är tråkigt. Det som man, den där riktiga undervisningen. Så det är väl det. Nej, men jag tror att det som gör att jag känner att jag är en dålig lärare, delvis är det lite hur mitt gymnasiesvenskan har utvecklats sedan jag började jobba. J11, det är J11s fel, Björn. Det är J11s fel att jag är en dålig lärare.
Okej, nu får du ta mig igenom utveckla. Här. Eftersom, ja. Utveckla. Jag har ju bara jobbat under LGR 11. Det vill säga, jag har inte jobbat under varken en 94-plan eller en gymnasieplan. Så att du får förklara lite mer.
Ja, nej men jag jobbade ju, hade jobbat i 2 år när J11 implementerades. Och dels var ju det sugigt, för att jag hade ju precis känt så här, lite varm i kläderna, och då bara börja om. Plus att det fanns ju fördelar med att alla var lika osäkra, för att man kunde lära hjälpa varandra och så. Men då fanns det å andra sidan ingen att fråga. Det fanns ju det inte så att man kan vända sig till Skolverket med någonting någonsin heller.
Nej, för då säger de att det där ska ju ni fundera ut. Det där ska ju komma från botten och upp. Och sen så kanske vi kan skriva någonting om det om 20-25 år.
Ja, så då kan de skriva så här, ni tänkte fel. Kan de skriva då, om 20-25 år. Och så här, aha, okej, okay, ja. Då vet vi. Nej, men då kom grammatik in som en viktigare del i undervisningen. Och jag hade ju, dels så var grammatik aldrig något jag tyckte var roligt med svenska.
Gud vad du är konstig.
Ja, jag vet.
Grammatik är ju det enda som är roligt med svenska, tänkte jag säga. Men jag tycker att nästan allt är roligt. Men jag tycker det är jättekul med grammatik. Men det har nog mycket mer att göra att jag har undervisat i spanska. Att där ser man liksom någon slags... Jag har ju lärt mig spanska mycket genom att lära mig grammatiken. Liksom. Medan svenska mer är ju komplicerare.
Ja, precis. Och... Nej, men då helt plötsligt blev det liksom ett moment till som jag menar, det är inte så att jag inte läste grammatik på universitetet, men då hade jag redan gått ett par år, jag hade liksom gjort upp mina, ja, så det är min svagaste del i min kompetens, min grammatikundervisning.
Men kommer inte det ganska snabbt när man väl börjar undervisa i det? Alltså jag tänker att du ska ändå inte lära dem universitetsgrammatik.
Nej.
Vad är det de behöver lära sig på gymnasiet? Alltså för att jag brukar köra lite, alltså bara för att jävlas lite, så brukar jag köra satsdelar liksom. Ja. Eller satslära.
Jag tror att det är väl framför allt, alltså nu tog jag upp det här som ett exempel på något jag känner att, dels tycker jag själv att jag kan för lite grammatik, eller jag har för lite på fötterna. Att jag, du vet, om man undervisar om någonting och känner, hoppas att de inte ställer för mycket frågor. Det är bara grammatik jag fortfarande känner så med, för allt annat, då är det ändå så här, nej men jag kan ju inte allt. Det är ingen som kan förvänta sig det av mig. Jag kan ta reda på det till nästa lektion. Eller ska vi ta reda på det tillsammans? Det är ingen grej. Men här känner jag mig dålig. Så att det är något jag tänker varje sommar. Men i sommar ska jag läsa på lite om grammatik. Så blir det rosé och...
Jo, men vem fan skulle läsa på? Alltså det har ju ändå hänt. Jag säger inte att det har hänt 2 gånger. Men det har hänt att jag har läst en ungdomsroman på sommaren. Mm. För att kunna jobba med den sen.
Absolut.
Men att läsa grammatik på sommaren, det går ju inte. Det är ju att liksom, det är ju att låta New Public Management vinna.
Ja, det är sant.
Alltså den utbildningen måste vi få i jobbet.
Ja, nej, men det är
annars,
väl med att jag
annars känner, tycker jag att man kan lägga ner.
Jag fick ju den utbildningen på universitetet. Jag bara...
Problemet är att det var ju typ
termin då.
Problemet var ju att det var ju, eller det kanske inte var sådan du läste, men det var ju typ andra kursen jag läste var ju grammatik. Alltså svenska grammatiken. Så det, jag minns ju ingenting från den kursen. Sen så läste jag det igen när jag läste spanska, så då fick jag ju till.
Nej, men det var väldigt mycket grupparbeten när vi läste grammatik. Och sen så var det en salstent. Alltså grupparbeten som var jättesvåra. Och så minns jag att jag hamnade i en grupp med liksom mean girls. Man tror inte att de ska gå på liksom lärarskolan, men det gjorde de. Grammatik, mean girls. Och sen så var det en salstenta som var svinenkel. Och den klarade jag ju. Men det kändes inte riktigt som... Ja, det känns som något de bara hade slängt in för att de var tvungna. Ja.
Men däremot så tänker jag att det något det säger någonting om dig. För att du tyckte att salstentan var svinenkel. Medan jag tyckte att den var jättesvår. Så att jag tänker att så jävla kass kanske inte är på grammatiken då. Det var ju för sig kul. Jag hade... Jag körde satslära med mina sjuor i våras. För att jag hade ingenting mer att undervisa om. Jag hade redan gjort all bedömning, så att jag ville bara ha någonting att göra.
Du vill avsluta med något kul?
Nej, alltså jag hade för många roliga grejer. Alltså, för jag är så jävla kul. Nej, men det var verkligen sådär. Vi hade kört typ frågesport i två lektioner. Och då kände jag bara så här, nej men nu får de fan sätta sig ner. Nej men då var det en tjej, då körde jag ju det här med objekt och subjekt för att liksom peka på det och dem och han och honom.
Ja.
Och hon och henne. Varpå liksom, jag står och förklarar det där i 10 minuter och liksom, ja, men några sover, några sitter och nickar och liksom försöker men så här, se förstående ut. Och en tjej räcker upp handen och bara, men vadå, det heter väl jag gav den till han. Vet du väl. Så att det hjälpte liksom, alltså eftersom hennes intuition sa det, så hjälpte det inte att jag förklarade hur det skulle vara, utan hon var liksom set in her ways.
Men ja, förlåt. Nej, men det där är ju ett problem som, alltså om man inte läser väldigt mycket får man ingen inre till liksom pålitlig inre grammatik.
Nej.
Och då kan man komma med de där reglerna och så hör de dem, att hur man ska tänka med det och dem och så vidare, och så känns det logiskt när man säger det, och sen så glömmer de bort det i alla fall.
Ja, och det gäller väl egentligen, alltså, nu kommer vi in på ett lite annat ämne här, men alltså, det gäller väl egentligen all undervisning i svenska, att, alltså, om inte eleverna tillskansar sig en språkkänsla genom att läsa, genom att skriva mycket, då hjälper det inte hur många tips man ger. Alltså så här, kanske lära ut lite dramaturgi och lite språk, inte språkkänsla men liksom språkregler och så vidare. Men det är ändå de eleverna som gick in i liksom början av undervisningen och kunde skriva och förstod vad liksom verkshöjd var, som kommer ha det på slutet. De andra kanske rör sig en millimeter, men alltså du kan inte lära ut. De här 10 000 timmarna läsning går inte att lära ut med metodik, utan det är ju liksom gnugga, gnugga, gnugga. Och det är så jävla höga trösklar också, eftersom det är vårt modersmål. Alltså när jag lär ut spanska, då är det ändå så här, om någon ger sig fan i mitten av nian på att säga, nu ska jag plugga in all grammatik, ja, då kan de göra det på en månad.
Ja.
Det går ju inte i svenska.
Nej, nej, och det där är också så himla hårt. För det kommer ju verkligen elever till mig som försöker satsa på ett A och så bara, ja men jag läser inte böcker. Nej, okej, du kommer liksom inte att nå dit. Det går inte. Och sen så dessutom, man måste ju läsa så väldigt mycket för att sen när man kommer till gymnasiet klara av att läsa det som krävs då. Alltså inte bara litteraturen, utan även kursboken i historia till exempel. Och det går inte att komma ikapp. Alltså, jag tycker synd om dem som inte har läst, och jag vet inte vems fel det är. Jag vet bara att jag inte kan fixa det.
Det är samhällets fel. Det är Steve Jobs.
Jag vet inte. Det är inte föräldrarnas fel.
Föräldrarna är ju samhället.
Inte vi samhället då, Björn?
Ja, vi är ju föräldrar.
Ja.
Nej, alltså där är ju hela problemet. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Att alla tror att lärarna är samhället. Och bara har lagt ner tron på alla andra samhällsfunktioner.
Ja.
Lärarna ska lösa alla problem.
Har du testat att googla skolan måste någon gång? Det är nej, sida inte. Upp och sida ner på alla samhällsproblem som vi ska lösa. Och också, och så sådär. Men jag står här, jag måste ha första världskriget och adverb. Jag har inte tid och sådär, kolla koll på vilka som kanske också skulle tänkas vara på väg att ansluta till IS eller Sendero Luminoso eller vad de nu.
Eller bara så här, för sig. Röker lite hasch på fritiden. Ja, jag har en. Jag ska skicka en länk till dig som du ska få titta på.
Jaha.
Titta, nu fanns det ju en längre version här. Ska jag säga. Du kanske har den.
Säg ja till livet, tacka för det. Sen tänkte jag, sen vi såg det 130 kilo var ju ganska lätt, eller hur? Jag undrar, vad kan svenska rekord för veteraner i 57 kilos klassen vara då? Gick hem och kolla. 140 kilo. 10 kilo till, det är ju som att gå på Ica.
Hur länge åker du titta?
Brukar ni använda
det? Så länge till alltså.
Alltså du gör ju reaction, men jag skulle gärna vilja att du gör ljud eftersom det är en podcast.
Jag förstår det, jag vet bara inte riktigt, jag vill ju höra också. Härligt! Vad pratar hon om ens?
Vet vad jag gjorde? Jag tog en bild som en skickade till mig från den här tävlingen. Jag står och håller i stången så här. Jag tog den bilden.
Vem är människan?
Nytt svenskt rekord.
Vem har gett henne kaffe?
135 gånger om dagen såg jag.
Eller amfetamin.
6 juli. Jag tror till och med att svara svenskt rekord på slutet. Jag var helt besatt av det här. Och det som hade hänt. Att där måste man vara 40 för att tävla.
Varför står hon där och pratar om sig själv?
Det är en stor roll, men man måste vara 40 för att vara veteran i styrkelyft. Då var det så att en tjej, hon som hade det här rekordet på 140 kilo, hon har på med styrkelyft hela livet.
Jag känner 40, att jag har, det här är en inspirationsföreläsning.
Ja.
För helvete. Ja.
Ja.
Och det är så och roligt.
Jag vill säga så här, jag har sett en live.
Ja. Du ska få berätta om det alldeles strax, men jag bara känner att det första som hände var ju att jag lite slutade lyssna på vad hon sa. För att jag har sett så mycket såna här och det är ju aldrig intressant, det är ju aldrig relevant, det är bara obehagligt. Jag fick någon slags impuls av att vilja ta fram rättningen och hålla på under bänken. Ja, berätta.
Ja, men kommer du är ju inte så idrottsintresserad vad jag vet.
Alltså nej, jag tycker om att utöva saker som inte involverar bollar.
Paddla och sånt.
Paddla och springa och dansa och sådär.
Men
jag tittar inte på det.
Minns du längdhopparen Mattias Sunneborn?
Ja, vagt.
Ja, han var länge Sveriges bästa längdhoppare.
Ja.
Men inte särskilt bra i ett globalt perspektiv.
Okej.
Okay. Så att han är lätt att glömma bort. Mm. Det där är hans fru.
Ja.
Henne betalade min skola. Jag vill inte veta hur mycket. För att vi skulle gå på föreläsning på Bosön. Alltså all skolpersonal, 100, kan det vara? 110 personer skulle lyssna på henne. Då var det var 2 timmar med paus. Så att, vi lyssnade på henne i kanske 1 timme och 45 minuter med en liten kvartspaus däremellan. Och hennes historia var ju då att hon på lite äldre dagar hade beslutat sig för att börja med veteranfridrott. Hon blev jätteduktig, hon blev bland de bästa i världen i sina grenar, fast hon inte hade gjort det förut. Fantastiskt. Hon kryddade det, och här får du rätta mig om jag har fel, eller du får rätt sagt, du får säga om det här, du tycker att narrativet funkar här riktigt. Hon berättade också om att hon, när hon var ung, kanske 20, hade vunnit ett klackskor-race i Stockholm. Och fått shoppa. Det vill säga, alltså hon hade fått gå in i en affär och plocka på sig allt hon kunde under en 5 minuters period och sånt där. Det var hennes pris.
Pretty woman,
det var viktigt.
Dröm.
Ja, ja, det får man ju säga. Minus horeriet. Men
ja, men nu står hon där på scenen. Okej, okay, det där får du klippa bort förstås, men ja.
Det kommer jag inte göra. Men och sen så var det också någonstans på slutet, så var, det var lite som ett sommarprat, att det liksom, det måste vara någonting som bränner till lite också.
Mm-hmm.
Så då berättade hon, och det här är ju hemskt såklart, att hon när hon var liten blev knivskuren och nästan dog av en galning.
Åh, jävlar.
Ja, det är ju sjukt. Det är ju
verkligen
helt jävligt sjukt. Men får du in det i narrativet någonstans?
Jag känner väl att jag inte riktigt självklart vet vad det skulle få in i det här narrativet. Började hon med det och sen avslutade det så att det blev en cirkelkomposition om hur hon hade kämpat med sitt trauma och...
Nej, traumat nämndes inte varken före eller efter det, utan det var mer, det var en liten passus liksom, som en anekdot. I alla fall, det här är ju alltså, och nu låt mig ta på mig min skattebetalarnas föreninghatt.
Ja.
Det här är ju våra skattepengar.
Ja.
Våra skattepengar går alltså till någon kvinna som på ålderns höst, tänkte jag säga, men hon är väl slightly äldre än oss, i alla fall äldre än dig, kanske 45.
Mm.
Bestämmer sig för att men jag tycker att mitt dayjobb är ganska tråkigt, så att jag ska börja med föreläsningsscenen. Den verkar lukrativ. Och där har hon ju rätt.
Ja, ja,
och
visst.
De mest lättlurade verkar ju vara skolor.
Mm. Och så mycket, finns så mycket skolpersonal också.
Och det gör ju det.
Får
det
man verkar in finnas... en kommun, eller kommer man in i en kommun, så kan man säkert få föreläsa för många skolor.
Ja, och det märkliga är ju att så här, skolan har inga pengar förutom till det här.
Nej.
Och det är inte den första sån här föreläsning jag har fått genomlida.
Nej.
Det har ju varit en del. Och det, jag skulle säga att det finns liksom, det finns ju olika såna här föreläsningar. Eller, vi får ju gå på många föreläsningar som lärare.
Ja.
Det håller du med om.
Ja.
Och ibland är det ju någon som kan någonting. Och då kan det ju vara intressant. Till exempel någon som kan det nya datasystemet man ska lära sig, eller som liksom har saker att säga om undervisning på ett eller annat sätt, kan vara intressant, oftast inte.
Oftast, även när det är så känner jag att det här hade kunnat vara ett mejl.
Mm. Ja, det är ju nästan alltid den spontana känslan. Ett mejl eller...
En punktlista.
Mm. Eller för all del så skulle de kunna gett oss en bok att ta del av, eftersom det verkar inte som att alla skolledare är medvetna om det, men det är faktiskt så att nästan alla lärare har ju gått minst 3, oftast 5 år på lärarhögskolan, ja. Eller på någon typ av lärarhögskola.
Kan läsa böcker,
kan tillägna sig information jättebra genom litteratur.
Ja.
Men istället tar man dit någon som ska liksom snabbföreläsa. Skolverket gör ju det här också. Skolverket lägger upp videos. Massa videos. Och det är så här, ge oss en text.
Ja, också, vem vill ha en video? Man klickar på en länk med något som verkar intressant. Och sen så är det inte en text utan en video. Hur många gånger tittar man på videon? Men inte särskilt många. Jag vill läsa en text.
Alltså, är det inte någon som slår sig eller kattungar så...
Nej,
alltså, why?
Verkligen. Det finns ingen anledning.
Jag såg en väldigt rolig häromdagen på en tjej som... slog ner sin, det var någon sån här gladiator Leila som slog ner sin så här 1,5-åriga lillebror bara, pum, med en sån stor gladiator.
Men det var ju någon som slog sig, så att
det är sant. Mm. I rest my case.
Det verkar vara brutalt på Lekland.
Ja. Nej, men det jag skulle säga, en annan kategori är ju de som kommer från till exempel olika organisationer. Vi hade ju till exempel någon som kom från RFSL. RFSU, RFSL, RFSL. Och var jättesnäll och jättegullig. Men pratade till oss som att vi gick på... jag vet inte, jag tänkte säga dagis, men det finns inte längre. Men, och berättade vad HBTQ stod för. Och var även så vänlig att när hon hade på sin PowerPoint en serieruta uppe så berättade hon vad de sa och även vad skämtet gick ut på. Så att ingen skulle missa vad skämtet var.
Det är ju också en grej. Alltså, de här inspirationsföreläsningarna är ju äckliga. Liksom. Men de här informerande föreläsningar med saker som man behöver kunna. Ja, men nya datasystemet till exempel. Fy fan vad långsamma de är.
Ja, det är helt otroligt.
Det är för att verkligen så här, det finns någon svag begåvad längst bak, den personen måste vi få med oss och så tappar man alla andra.
Ja. Nej, men det är alltså det tempot det. Alltså, det är så många gånger jag har suttit och liksom skakat och bara nästan så att jag, alltså, så jag har varit nära att säga upp mig på fläcken. Ja. Bara för att göra som min kompis Jocke gjorde när han sa upp sig på dagen och kom till Långholmen för att bada. Men det var ju telefonförsäljarjobb och han var 20.
Ja. Men det är ändå, det är starkt.
Man är ju så sugen.
Ska inte han åka runt och hålla inspirationsföreläsningar? Om det?
Om det, 5 minuter.
Bara hur man bara drar. Och så kan det sluta med att han släpper micken och går.
Ja, och den är bara 5 minuter lång.
Ja, ja. Och sen så får man gå... Precis. Och
sen kan man gå rätta.
Ja.
Men det är det. Perfekt. Man väger ju, alltså ofta... Just de här... Det är också, du sa ju det här med att man kan sitta och rätta och det gör man ju ofta, men den här inspirationsföreläsningen med personen som vi just såg, hon, det var ju i augusti, så att det fanns ingen rättning.
Nej.
Det fanns bara ångest.
Ja.
Men vad skulle jag säga? Nej, men det är ju ofta man sitter på de där föreläsningarna och de ligger liksom ett sådär onsdag eftermiddag 16.00 till 17.00 eller liknande. Och man sitter där och bara kollar sig runt.
Mm.
Och oftast så sitter vi, liksom, när det är sådana föreläsningar sitter vi hela skolan och så tänker man liksom, okej, okay, en timme gånger 100 personer gånger, vad är snittlönen? 200 spänn i timmen plus arbetsgivaravgifter. Och så tänker man så här, ja, även om den här föreläsaren kanske kommer hit gratis, vilket vissa organisationer gör, eller kanske kostar 10 000, vilket vissa gör, eller kanske kostar i och för sig 100 000, som jag kan tänka mig att den här inspirationsföreläsningen gjorde. Eller 50 i alla fall.
Så är det arbetstiden som är den stora
arbetstiden
kostnaden.
Ja, man bara, vi har ju utbildat oss så länge för det här. Mm. Och vi jobbar så hårt. Och så sätter ni oss på det här och bara suger livet ur oss som någon slags jävla vampyr.
Men det är också, det är som att det här att vi inte kan får övertid. Utan vi bara, det här är arbetsuppgiften. Gör det här på den här... Hoppas ni hinner inom tiden ni har... arbetstiden, annars får ni ju bara köra på. Gör att man på något sätt inte behöver respektera tid. För att om de kan slänga in ett extra möte, det spelar ingen roll, för att man måste ju göra den där rättningen sen ändå. Då gör man en, det kostar inte dem i en direkt konkret kostnad. Det kostar i att man då gör något annat slarvigt för att man måste hem.
Ja, eller att liksom lärare bränner ut sig för att de tröttnar. Liksom,
ja,
för att
och det är så slutar. Mycket såna.
Ja, slutar för att de inte orkar lyssna en minut till på Anna Sunneborn.
Mm. Eller Gitte. Jag vet att jag har pratat om Gitte med dig kanske 20 gånger. Och jag vet att jag gjort det i podden tidigare. Men det här var
ingen,
trauma.
Det är ingen som kommer ihåg, det var 1000 år sedan.
Ja, det här är också ett trauma som jag känner att jag behöver prata om. Nej, men vår sämsta inspirationsföreläsare. Vi har inte haft så många, ska jag säga. För att våra rektorer har inte varit så intresserade av det. Och de senaste åren... så har vi inte haft så mycket uppstartsbullshit överhuvudtaget. Nu har det börjat en ny biträdande rektor. Så nu vet jag inte riktigt, nu kan ju vad som helst hända. Till exempel så kom det ut ett uppstyrt och snyggt och välformulerat sådana här uppstartbrev. Så att, ja, det här kan ju sluta hur som helst. Men det här var ju länge sedan då. Men det kom, och det var i januari. Alla var ju sura liksom, första dagen efter jullovet. Och man, då har man ju också jättemycket att göra. Och sen så har hon en förrätta idrottslärare, presenterar hon sig som. Och alla bara, toppen. Hälften slutar lyssna. Vi lyssnar inte på idrottslärare.
Det är taskigt, jag tycker det är taskigt. Jag vill bara säga det om min kära kollega jobbar... Om min kära arbetskamrat Cornelia lyssnar på det här så älskar jag idrottslärare.
Cornelia är säkert toppen. Men... Gitte var inte det. Hon pratade om då hur man skulle må bättre i vardagen. Och det här var ju dubbelt förolämpande. För det är också det som är grejen med de här inspirationsföreläsningarna. Man känner sig lite förolämpad av att man ska förvänta sitta där och få ut något av det. Dels så slösa om bort vår tid. Och sen så handlade det om hur man skulle bli stresståligare genom att ta hand om sig själv bättre. Och det är sådär, absolut. Det är vissa saker det är bra att göra. Så gå och sova ordentligt, träna och så vidare. Men jag tycker inte att om man är stressad eller utbränd att man ska läsa där böckerna om mindfulness. Jag tycker fan att man ska gå och läsa Marx istället. Det här är ett problem, samhällsproblem, och det handlar om...
Det här
om...
syns inte på i ljudet, men jag reser min vänstra hand.
Ja, bra.
Fortsätt.
Men Gitte ville hjälpa oss att komma i form med vardagsmotion. Och då tyckte hon till exempel att man kan gå på toaletten i andra änden av byggnaden. Bara, absolut, 5 minuter mellan lektionerna. Men det hinner jag ju. Hinner inte gå på toaletten alls. Eller hoppa av tåget en station tidigare. Vilket inte är riktigt görbart när man åker pendeltåg.
Det måste jag ändå, flika in där. Att jag var ju på en podcastkurs. Och redan innan liksom, det var konstaterat att jag kom från lärarpodden. Eller bättre, från Ryggen fri lärarpodden. Så var det en som frågade om jag var lärare för att han tyckte att jag gick så fort.
Jag äter så himla fort. Lunch i alla fall.
Ja, samma här.
Även hemma och fortfarande. Liksom. Nu, det var, jag har inte jobbat sedan i november. Jag äter ändå lunch med 10 minuter, absolut max. Jag undrar ju lite hur man tänker från arbetsgivarens sida när man... anställer eller hyr in en sån här inspirationsföreläsare. Tror man på allvar att personalen ska bli glad? Att det ska hjälpa? Eller är det bara ett sätt att, jag vet inte, sätta ett plåster på någonting som skulle behöva sys? Att man fattar det? För det är ju ett oerhört tankefel bakom. Att alla är väldigt stressade och lite deppiga. Och då lägger man problemet hos arbetstagaren. Att om ni bara var lite peppiga, om ni bara var ute och sprang tillsammans.
Om ni bara trodde på er själva lite mer.
Ja, och mindfulness. Glöm inte mindfulness. Ja. Då skulle inte problemet med att ni har för mycket att göra och att ni får arbetsuppgifter som ni strängt taget inte kan slutföra men ändå har ansvaret för, då skulle det problemet med de sakerna försvinna. Och det är klart att det inte gör.
Nej, men jag får bara lägga in en liten brasklapp här. Jag vill ändå liksom gå lite i försvar för våra chefer. Alltså skolledarna, rektorerna. Och säga att det här kommer ju uppifrån.
Ja.
Det här är ju liksom någonting... Alltså de får en del av budgeten är avsatta till vidareutbildning. Inte en tillräckligt stor del för att man ska kunna vidareutbilda på riktigt, det vill säga skicka iväg någon på en kurs i 2 veckor eller liksom låta någon ta ledigt för att gå på bra saker, kanske någon gång då och då på vissa skolor, men inte så ofta, utan de måste vidareutbilda sin personal. Men det enda sättet de har råd att göra det på är att ta in den här typen av föreläsare. Så att även rektorerna sitter ju i en rävsax.
Ja.
Och det jag har liksom, men då måste jag säga att jag har insett lite på sista tiden att mycket av det som man så här känner att så här, vad fan håller skolledningen på med?
Mm.
I saker som kommer ännu högre uppifrån. Och att liksom, faktum är att det finns skitmånga dåliga skolledare såklart. Men mycket av det dåliga skolledarskapet är liksom inte deras fel, utan de sitter ju i samma rävsax som vi gör.
Ja, fast med mer ansvar. Och det jag håller med, det är också någonting jag har insett på lite senare år. Och det, jag kan tänka, många människor verkar ju tro att det är lärarna som bestämmer i skolan. Och så är man arg på lärarna. Som att det är så, att vi har all makt. Det är ju jättekonstigt, men jag återkommer till det någon senare gång om hur många har samma bild av skolan som de hade när de lämnade den när de var 18. Men vad som faktiskt har fått mig att förstå det här är Twitter. Jag har avföljt eller mutat en massa lärare eller en massa skoltwitter nu när jag är hemma. Och kanske att jag kommer att fortsätta med det, för att jag vet inte om jag mår bättre av att se hur jävligt det är på så många andra skolor hela tiden. Jag vet inte om det är i mitt intresse. Jag vet inte, det låter ju mörkt och illojalt. Men jag har också då när jag följde en massa lärfält skolledare. Och de lider ju också av hur det är. Man blir inte, det är väl få som blir skolledare bara för att man... Jag vet inte, vill...
Skicka folk på föreläsningar.
Skicka folk på föreläsningar eller smöra för kommunalpolitiker.
Nej, jag tänker att de allra flesta som blir skolledare blir av det av samma anledning som man blir lärare. Man vill liksom...
Göra något
bra. Ja, eller jag säger, jag ska säga, i grunden så är jag väl lärare för att det är ett kul jobb.
Ja.
Och det är väl det de gör. Men jag tänker att någonstans där så finns ju så här... Jag känner i alla fall det att på min skola så är 97% av alla som är där för att få, för att eleverna ska få det så bra som möjligt. Eller för man är där för att tjäna pengar. Men sen i andra hand så är man där för att eleverna ska få det så bra som möjligt. Det är väl liksom det som är slutmålet på något sätt. Men för att nå dit så måste ju lärarna må bra. Och skolledarna måste må bra och så.
Ja.
Men det är, ingen som är där för att jävlas liksom.
Nej, jag tror inte det heller. Då har man ju också valt fel jobb. För det är så oerhört otacksamt att vara rektor. Det verkar ju som att så stor del av jobbet går ut på att bli utskälld av lärare, av föräldrar, av dem uppifrån och så vidare. Och elever för den delen. Det här är ju så banalt, men du vet det. Vad skulle du göra om du blev så rik att du inte behövde jobba? Och jag har alltid tänkt att jag vill fortsätta vara lärare, det är ju vad jag vill. Och grejen är att det är ju fortfarande det. Det är bara det att jag skulle göra samma sak, bara långsammare. Alltså en lektion mindre, jag jobbar ju redan inte heltid, men jag skulle väl i så fall gå ner i arbetstid ytterligare. Och ja, men sådär, 2 lektioner per dag.
Om vi pratar så mycket pengar så att jag inte behöver jobba, så kanske jag skulle kunna tänka mig att köra en lektion i veckan eller något sånt där, men jag skulle nog hitta andra grejer att göra.
Ja, jag vet inte, jag är ju fruktansvärt dålig. Jag tycker ju väldigt mycket om att vara ledig, men alltså jag fastnar i någon slags pensionärstillvaro väldigt lätt. Det är så här, jag och min man, eftersom vi gifte oss för en vecka sedan.
Grattis, det var kul.
Tack! Förlåt, tillbaka till... Jo, att jag är dålig på att vara ledig. Att nu när vi är hemma båda två, att vi bara hasar omkring liksom, i mjukisbyxor och sådär. Varannan timme frågar någon av oss, blir det något kaffe? Och så blir det kaffe. Och ja, alltså det är ju en trivsam tillvaro, men jag tror att
sen,
jag skulle bli...
Sen sätter ni på Anna Sunneborn och blir inspirerade.
Ja, precis. Nej, det blir inget kaffe. Nej, men alltså jag vill ju vara lärare av massa skäl. Det är roligt och det känns som att jag gör något meningsfullt av mitt liv och så vidare. Men ju mer stressad jag blir, desto mindre meningsfullt blir det, desto mindre roligt blir det. Och till slut, alltså jag trodde aldrig det förut, men nu finns det ändå, nu kan jag ändå se möjligheten att jag kommer att lämna och göra någonting annat för att situationen blir för omöjlig. Och jag kan ju säga att min utbildning var inte gratis för er skattebetalare.
Det kostade några spänn.
Det gjorde den.
Den skatten vi betalar kommer ju från skattebetalarnas pengar.
Sure.
Vi genererar ju inga nya pengar.
Du menar att vi är tärande? Är det du försöker
exakt
säga?
Exakt.
Mm.
Hur många böcker har du läst i sommar? Du får räkna ljudböcker.
Ja, inte så många. 10 kanske.
Det är kul att jag känner att jag har läst jättemånga för att jag har läst 10 och du känner inte så många. Det säger ett och annat om våran bokläsning.
Ja. Jag tappade... Det här är så, det är klyschigt och också lite ångestladdat, men jag tappade lite läsningen när jag blev gravid och var så trött hela tiden så jag hade hittat den än. Så att, men nu har jag en bebis så då behöver jag ju inte böcker längre.
Nej, men jag tappade läsningen när min när internet kom, tänkte jag säga.
Mm. Ja, det har hänt. Har du läst något? Jag har mest läst skit kan jag säga i sommar.
Ja,
jag har fastnat i träsket som är historiska deckare. Vad har du läst?
Jag har läst 3 bra böcker.
Mm-hmm.
Och sen har jag läst några ganska bra böcker.
Mm.
Jag kommer ihåg titeln på 2 i alla fall.
Ja.
Jag har läst, jag har läst 3. Jag har läst Allt jag lärt mig, Tara Westover.
Mm-hmm.
Educated på engelska. Handlar om en tjej som är mormon. Nej, är hon mormon? Ja, tror det. Skitsamma, hon är hemskolad, hon har en galen pappa. Det är så här familjesaga. Väldigt spännande. Eller inte spännande, men bra. Och sen har jag läst Gift. Och gud vad det tråkigt, tycker du är tråkigt. Jag vet inte om alltså, vi ska ta med det här. Jag tyckte det var intressant att prata om. Jag har läst Gift av Tove Ditlevsen. Känner du till henne?
Ja,
Men
jag känner inte till boken.
Nej, det var helt otroligt. Det är ju självbiografiskt liksom. Hon gifter sig med 3 olika män. Det är det ena delen av titeln. Andra delen är att hon gifter sig med en man för att hon får... nu kommer jag inte ihåg vad substansen heter, men hon får en substans av honom. Och när, alltså första gången hon får en spruta av honom så bestämmer hon sig för att lämna sin man och gifta sig med honom istället.
Ja, den här boken har jag hört om i någon podd.
Absolut. Ja, de pratade om den i En varg söker sin podd.
Just det.
Mm. Den. Alltså helt, hon skriver helt otroligt. Det är min starkaste rekommendation. Och sen så har jag även läst Testamente av Nina
Wähä.
Mm. Också toppen.
Ja.
Riktig så här finlandssvensk skröna / släktsaga med många bottnar.
Alltså det låter ju fantastiskt. Jag har ju bara läst litteraturens svar på snabbmat den här sommaren, men jag behöver ju skärpa mig. Ja men jo, för att jag behöver jag tycker ju om att läsa. Jag har bara tappat det. Jag vill hitta tillbaka till
Ja men jag har hittat tillbaka lite den här sommaren.
Ja.
Sen vet jag att dagen jag börjar jobba så kommer jag säga upp mitt ljudboksabonnemang och sen så kommer jag inte titta åt en bok på ett antal månader. Om det inte är en ungdomsroman som jag måste läsa för undervisningens skull. Men det kommer jag inte behöva göra, för nu har jag har det så jäkla lyxigt den här terminen.
Mm-hmm.
Eller det här läsåret. Jag ska gå ner till 80%. En dag ledigt i veckan. Whoop, whoop.
Vilken dag?
Torsdag.
Mm-hmm.
Men sen kommer jag också, så då kommer jag ha en grupp i svenska mindre. Jag kommer bara ha en 7 i svenska.
Mm.
Och så kommer jag ha mina vanliga 4 stycken grupper i spanska.
Mm.
Men jag hade 7 i svenska förra året.
Mm.
Så jag kommer ta min planering. Och så kommer jag göra ett nytt dokument.
Mm.
Och så kommer jag köra i princip allting samma, bara lite bättre. Lite uppdaterat och lite bättre. Men jag kommer köra samma böcker, samma texter.
Så mycket bra.
Jag kommer jobba typ kanske 2-3 timmar om dagen, max. Mm. Eller kanske måste vara där och undervisa.
Ja, kolla upp hur det är med det.
Om du ska kan kolla göra det med det. Min chef?
Ja, men du kanske kan göra det via Skype eller något.
Ja, alltså herregud, vi har jättebra bredband. Jag har ju flyttat till Värmdö, vi har jättebra bredband här ute.
Ja, du ser.
Så det borde vara ganska lugnt.
Det kommer bli toppen.
Ja. Ja, vi kanske kan nöja oss.
Ja.
Men kul att vi är tillbaka.
Mm.
Eller hur?
Väldigt bra. Nu äntligen, nu är det ordning på torpet. Nu blir det åka.